Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Vi säger så här då. Vi gjorde det som vi kunde till den absoluta nivån som gick. Vi hade inte de dyra kamerorna. Vi hade bara så här halvtaskiga datorer med nedladdade program. Vi hade inte pengar till att resa. Så vi gjorde ju det som vi kunde hela tiden till max. Och sen när lite sponsorer rullade in, då kunde vi göra lite mer. Sen när vi visste lite mer hur man gjorde kunde vi göra lite mer. Så jag tror att det var mer att liksom använda det man har och fulfill your passion, eller potential.
Mm. Mm.
Liksom, det var mer det som byggde det som blev liksom vad folk
känner det som nu.
Liksom. Ja.
Utöver att vara en passionerad följare av friluftsliv så är även väldigt intresserad av musik. Kanske särskilt hiphop och kanske särskilt från 90-talet. Och pratar man hiphop från 90-talet så är det omöjligt att undvika Wu-Tang Clan. Ett stökigt kollektiv av ett oklart antal medlemmar med basen på Staten Island i New York. De kom in från sidan, lite som en perfekt utförd kungfu-spark och slog världen med häpnad eftersom ingen hade sett eller hört något sånt här förut. Deras bas på Staten Island gjorde även att de kände sig lite mer isolerade. Inte bara från New York utan även från resten av den amerikanska hiphop-scenen. Just känslan av isolering var kanske en av de viktigaste faktorerna till att de kunde utveckla en helt egen stil. Likheterna med dagens avsnitt är faktiskt fler än vad man kan tro. Hör en lång intervju med Lucas Stahl Madison som är en av personerna bakom fenomenet The Bunch och som, likt en perfekt utförd kungfu-spark, slog världen med häpnad. Jag heter Magnus Ormestad och det här är avsnitt 209 av podcasten Husky. Podcasten Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar du på huskypodcast.com. Missa inte heller den helt nya Facebookgruppen Podcasten Husky, lyssningar och upplevelser där ni kan komma med feedback på avsnitt på podden och kanske tipsa och inspirera varandra. Husky finns även på Facebook och Instagram.
Ja, men det är bara att rulla.
Nu kör vi.
Säg någonting i...
Ja.
Vi har alltså tre drycker. En, två, tre. Du har till och med fyra typer av drycker framför dig.
Ja.
Kaffe, cold brew och någon energidryck och vatten.
Ja. Vi är båda lite trötta idag.
Det första du sa var att du var trött för att det är så varmt i lägenheten.
Ja, vi bor i en gammal lägenhet och det finns ingen ventilation. Så. Ja.
Stora fönster på glänt.
Alla fönster på glänt. Ispåsar på huvudet.
Men är du trivs du bättre i kylan än i värmen?
Ja. Det är som att jag har spenderat så mycket tid i kylan så att jag har vant mig lite med det.
Kroppen bara känner sig obekväm när du inte befinner dig bland snö.
Nej, men sommaren, alltså det är ju fantastiskt här i Stockholm på sommaren. Så det är gött. Men det är just lägenheten som är lite väl varm. Där.
Ja. Du skejtade hit?
Ja.
Blir skateboard en naturlig del av sommarlivet?
Ja, jag skejtar ganska mycket på sommaren. Men grejen var ju att jag har så här kodlås på min cykel. Och så idag, så här, när jag var som allra tröttast idag. Nej, då funkar inte koden.
Funkar inte koden eller du kommer inte ihåg den?
Jag är ganska säker på att den inte funkar, men man vet inte riktigt.
1, 2, 3, 4. Kod.
Så det fick bli pennyboarden. Den är ganska nice. Jag åker runt i stan med.
Du är från Stockholm?
Mm. Förortskille.
Känner du dig, är du en stockholmare om folk frågar?
Det känns det inte riktigt som. Jag kommer ju från Huddinge, söder om Stockholm. Och det är väldigt mycket förort jämfört med vad man tycker Stockholm är.
Men om du pratar med folk som inte är från Stockholm, då kommer de säga, du är stockholmare.
Ja.
Huddinge, Smuddinge säger de bara, du är från Stockholm.
Alltså, när man kom till Kiruna och flyttade dit, liksom, då var det inte någon fråga om saken.
Hade du kommit från Gävle då, då hade du också varit stockholmare.
Ja, men typ.
Hur var det att växa upp i Huddinge? Eller till och med utanför Huddinge eller vad man säger, eller?
Ja, men Huddinge-ish.
Ja.
Jo, det var grymt ändå. Jag växte upp precis bredvid ett naturreservat, typ. Älvsjöskogen, som är så här bevarad. Man får inte göra så mycket i den. Och den är ja, men så här 50 meter från mitt hus. Så det är väldigt mycket så här gamla träd och så på typ min trädgård. Och stor gräsmatta och studsmatta, så det var ju... Ja.
Kan du så här i efterhand tänka tillbaka på att det kanske dikterade ditt liv mer än vad du kunde tro? Där att det ändå var när, visst det var i Huddinge, men ändå att naturen fanns liksom närvarande.
Ja, men jag brukar tänka på det där också. Jag vet inte exakt hur mycket det liksom påverkat mig så, men framförallt att Stuvsta där kommer ifrån, det känns väldigt litet. Alltså Stuvsta centrum är liksom så här... pensionär, Loffes grill och Pressbyrån liksom.
Men det är inte låter Stockholm, ändå, Stuvsta låter mysigt.
Ja, men det är det.
Ja.
Det var väl snön som saknades lite där. Eller liksom åkmöjligheter.
Men var det någon slags aktivt val av dina föräldrar att de hittade ett ställe som bodde, som var liksom nära ett naturreservat? Eller var det bara lite slumpen som spelade in?
Det har jag faktiskt aldrig frågat om skogen spelade så stor roll. Det var väl mer såhär trädgården. Mm. Som var deras...
De hade något slags intresse av utelivet, så att säga, friluftslivet, eller?
Ja, pappa älskar att åka skidor och ute i naturen och sådär. Ja. Mamma älskar att hålla på i trädgården, så ja.
Bägge blir nöjda.
Ja.
Men alltså han är skidåkaren.
Båda är skidåkare, men det är väl framförallt pappa som älskar att shredda.
Och brukar ni åka ihop nu?
Ja, vi åker tillsammans typ på påsklov ibland och jullov.
Har han lärt sig något trick av dig?
Nej, han kör sin grej. Liksom.
Ja, han kör sin grej.
Mm. Ganska tajt med fötterna, ut med armarna och bara så här.
Hotdogging. Var det liksom din uppväxt skidsemestrar?
Nej, verkligen inte. Alltså skidåkning var egentligen inte så stor del av min uppväxt överhuvudtaget. Jag var ju nörd när jag var liten.
Vilken typ av nörd?
Ja, men så här schack och typ mattenörd. Så jag så här, låg längre fram i matteböckerna än vad man skulle. Och så här, satt i en specialgrupp med två tjejer och så här... Nästa års mattebok och du pluggade på loven och sånt.
Kan du rabbla så här klassiska öppningsdrag i schack?
Nej, alltså nu kan jag ingenting om matte, ingenting om schack.
Skidor har tagit över allt.
Men sen då så blev det ju mer sport. Så jag lekte väldigt mycket när jag var liten. Klättrade och sådär.
Och när du säger klättrade, menar du alltså klättrade som man gör, som unga gör i skogen, eller menar du klättrade som klättergym?
Nej, utan som unga gör. Såhär lekklättring liksom. Och sen så blev det liksom fotboll och prova på alla möjliga sporter, karate, innebandy och sådär. Och sen så var jag ju datanörd i 2 år också.
Du har gått igenom nördfasen.
Men vi åkte liksom skidor på ett eller två lov varje år. Så att det var ändå med från början.
Ja. Skulle jag gissa så skulle jag säga att du var en sån som ändå hade det väldigt lätt för... Alltså, du har alltid haft så bra kroppskontroll. Typ att du har haft lätt att... om du började spela fotboll så ganska snart så kunde du så här kicka, eller vad man säger, jonglera bollen så här 20-30 slag. Och det var ingen så här jättebig deal liksom.
Ja, men det är inte helt fel ute faktiskt. Jag gillar ju också att röra på kroppen på olika sätt. Typ. Men ja, jag har nog haft ganska lätt för det. Kom igång ganska snabbt med fotbollen fast jag inte hade spelat så mycket fotboll. Och typ... Började med att vara vänsterfotad ett år, sen blev jag högerfotad. Jag vet inte, lite så här... Ja,
efter ett hårt slag i huvudet så blev jag högerfotad.
Någon sorts kroppskontroll, eller vad man nu vill kalla det. Jag vet inte.
Men vad var det som gjorde att du höll dig kvar i vissa sporter och kanske tröttnade på andra?
Oj. Jag gör ju det som är roligt. Så har jag alltid funkat. Men var det berodde på, det känns som det är så... många faktorer kanske.
Men var det samma som med så här schack och matte och data liksom, så här, vissa så här, du går in för någonting till 100% och sen så efter 2 år så helt plötsligt så är du trött bara och sen är något annat som dyker upp.
Jo, men så har det ju oftast varit typ. Men fotboll spelade jag 8 år liksom.
Ja.
Men skidåkningen är väl det som har satt sitt längsta
bevisligen.
Ja. Jag var liksom 14 när jag bestämde mig för att lära mig åka skidor typ ordentligt.
Vad var det som gjorde att...
Ja, det där jag funderar på många gånger. Jag vet inte exakt vad det var, men något lov vi var uppe i Vemdalen så bara... Nej, det här skulle jag vilja verkligen lära mig hur man gör. Så då tog jag en skidskola i Flottsbro. Och det visade sig vara så här... Ja, men det var så här svart nivå på skidskolan, men det var ju... lätt liksom. Så då började jag racea. Och sen på den vägen och så kom jibben liksom.
Och så på den så blev ni en så här Stockholms slalomfamilj.
Ja.
Och åkte du runt på tävlingar på helgen eller?
Pappa.
Det är så här, nej, men nu ska vi åka 45 mil den här helgen. Typ.
Ja, det är helt kaos.
Ja.
Race är galet. Ja.
Ja.
Det är ju tävling varje helg. Träning 3 gånger i veckan och sen ska man helst liksom upp till fjällen typ var tredje helg. Det blir lite väl. Men det, ja, där kanske det finns något samma. Alltså när fotbollen blev lite för tävling, mindre lek, då kanske det dog av lite för mig. Och sen samma med racingen.
Men för det var det jag satt och tänkte på nu. Så här, det krävs ju ändå, jag tänker mig att man måste ändå vara ganska... både utövare och som familj liksom, att man ska man hålla på med det, så visst att det måste vara kul och att det måste finnas lek och glädje, men det skulle, jag kan tänka mig att jag som förälder skulle resonera mot ett barn att vi kan jättegärna göra det här, men då måste du, det här får inte vara någonting som du bara gör lite med vänsterhanden, utan då får du se till att gå in för detta då, eftersom det ändå kräver ganska uppoffring i form av tid och transport och sådär. Så att jag kan, alltså, jag vet inte, det blir kanske ett konstigt resonemang, men om man kan säga så här, snitt 100 stycken fotbollsutövare som har en fotbollsplan inom 5 kilometer. Ja. Och så snitt 100 stycken Stockholms raceåkare som kanske inte har lika mycket, det finns ju visserligen en flotts på Hammarbybacken, men det kräver fortfarande, det är fortfarande mer större distanser. Så då kanske det är en större procent av skidåkarna som är 100% dedikerade än fotbollsspelare.
Ja. Ja, men för man åker inte med heller. Det går ganska snabbt. Folk faller av för att det blir för mycket liksom. Men ja, jag tror att det pappa kanske såg var att jag var sjukt intresserad. Och så säger jag, okej, den här lilla grabben vill verkligen åka skidor. Ja, men då gör vi det.
Kände du att du hade talang?
Nej, jag var ju inte alls bra på racing. Eller jag var liksom, det gick helt okej i början, men sen det blev liksom...
Utvecklingskurvan stannade av.
Ja, jag körde bara 2,5 år. Men ja, jag var ganska dålig.
Det var för att du inte hade någon stavar och hade baggy kläder.
Körde baklänges.
Körde baklänges, precis. Men liksom vad kom inspirationen ifrån? Och liksom så här, vad hade du för... Hade du så här förebilder liksom?
Ja. Jo, men det har jag alltid haft. Jag kommer ihåg att jag hade någon så här blädderbok där jag typ klippte ut bilder på typ Bod Miller och satte in i någon så här album typ. Så jag har ju alltid...
Det var din moodboard.
Ja. Jag har alltid sett upp till folk som är väldigt duktiga typ.
Ja.
Och sen när det blev liksom freeskiing, då exploderade det. Då såg jag upp till liksom
allt och alla. Ett
stort gäng som jag liksom avgudade.
Men berätta lite om den här övergången och vid vilka år befinner vi oss då? Och hur gammal var du då?
Så jag började racea när jag var 13-14 och sen racade jag i 2 år ish.
Liksom sen, träning, tävling,
kuppor. Ja, träning, tävling. Hela grejen. Och sen ganska liksom rakt av gick jag över till freeskiing. Så jag är liksom fotboll, datanörd, ski, racing, freeskiing. Över liksom period av 4 år typ.
Och då hade du redan på
tonåren
träningsläger och semestrar, då hade du redan liksom, om man säger, då hade hittat till parken liksom.
Jag hittade ju till parken genom kompisar i Huddinge skidklubb.
Åkte ni i Flottsbro?
Ja, vi körde alltid Flottsbro.
Har de en bra park där?
Ja, men de hade ändå någonting. Liksom. De hade ett hopp och någon box och så här. Det är ingenting kanske... Det är inte som Hammarbybacken idag som är faktiskt ganska bra, men... Då tyckte vi att det var helt okej. Vi hade ingen aning om vad som skulle, hur det skulle vara.
Liksom. Nej. Men tror du... Alltså liksom, kan du tänka tillbaks och se på något sätt hur så här, omgivningarna ändå på något sätt har dikterat villkoren för den typ av åkning som du gjorde? För det är liksom, jag kan tänka mig att Flottsbro har kanske en roligare... Det är lättare för en backe som Flottsbro att ha en helt okej park än ett ställe som Flottsbro eller Hammarbybacken och ha en helt okej pist. Eftersom man inte så många fallhetsmeter att jobba med. Alltså då är det lättare att bygga liksom någonting. Och då kan jag också tänka mig att man som särskilt som liksom kid, liksom, eller så här tidig tonåring, så kanske man, ja, men det, då är det roligare att liksom nöta den där boxen och det där railet istället för att liksom åka 3 svängar i en pist och sen så är man nere.
Ja, jo, men lite så. Alltså, parken i Flottsbro kunde vi köra 100 gånger i rad. Och det blir aldrig tråkigt. För det fanns alltid någonting nytt att lära sig. Det var ju som en outforskad värld liksom. Och det var ju bara nöta, nöta, nöta. Och det är ju väldigt likt typ skateboardåkning. Att det är inte så mycket... Det är liksom så här flat ground eller någon curb eller någon miniramp. Men det går att göra så otroligt mycket olika trick. Så det liksom finns en oändligt många grejer att göra. Och det är bara hur långt du själv vill pusha det. Och det var ju sjukt roligt.
Har du skatat parallellt med de här åren?
Nej, det är mer det senaste typ 5 åren som har börjat skata faktiskt.
Märkte du när ni liksom började nöta med park och när du började lämna så här racingen bakom dig, märkte du här då att du hade någon slags talang?
Ja, jag vet inte. Jag har ju som aldrig tänkt på mig själv som så här talang Men jag vet att jag är väldigt consistent. Och jag vet att jag har som alltid vetat att om man håller på väldigt mycket och kämpar hårt så kommer det gå.
10 000 timmar? Ja. Eller vad man ska lägga på någonting för att bli en master?
Ja, det där hade jag ingen aning om när jag var liten. Men jag visste och jag märkte tidigt att om jag höll på hela tiden och blev bättre. Eller liksom man jämför sig med sina kompisar då, de som man känner. Liksom man jämför sig inte med folk man ser i skidfilm. Så jag såg att jag började catcha upp till mina kompisar som hade hållit på ett tag med freeskiing. För att jag hela tiden liksom körde på. Och det blev senare så här. Då kunde jag inte heller mäta mig med de som var bättre i Sverige eller något sånt där. Men så här, om man hela tiden kör på så kommer det alltid vara någon som inte tycker lika roligt. Och så börjar de köra lite mindre så kommer man ikapp dem. Så det kändes som att det fanns ändå en möjlighet att bli lika bra som dem.
Mm.
Allra bästa.
Ja, men du, liksom, du kunde se hur du positionerade dig gentemot andra. Och liksom att du på något sätt, som om det hade varit ett dataspel. Ja. Du ser hur du, så här, du levlar upp.
Ja, men exakt. Och det är ju det är inte så abstrakt, utan det är ju så här svårare trick liksom. Mm. Och så är det trick på vägen. Och så säger man, okej, men nu har jag kommit de här tre tricken. Och det kanske är liksom så långt kvar tills jag kan det här supersvåra tricket.
Det bör kanske tilläggas att hela den här skidvärlden är ju, jag ska inte säga att den är helt outforskad mark för mig, men jag har inte, det är inte mitt specialområde, om man säger så.
Nej.
Så att alla som lyssnar vet det. Om jag uttrycker mig fånigt.
Ja, men du kanske får förklara för lyssnarna också om jag är alldeles för insider.
Ja, men exakt, liksom. Exakt. Ja, men precis. Då blir jag på lyssnarnas sida.
Alla vet väl vad en pretzel är.
men, nu tänkte jag fråga någonting. Just ja. Har du något minne av något tidigt, liksom, trick som ändå är, ja, men det här var ändå vem som helst gör inte det här tricket, och nu har du på något sätt bemästrat det, typ backflip eller någonting sånt.
Ja, backflip var ju väldigt stort moment.
Ja.
Det var otroligt stort.
Började du göra det ganska tidigt?
Nej, inte supertidigt. Det var bara ett lov med en kompis. Och så sa vi, nu måste vi göra backflip. Och så var det liksom pudersnö bakom huset. Vi byggde ett skruttigt hopp och bara kastade oss typ. Men det var ju, alltså, då kändes det som att saker lossnade.
Mm.
Vi hade gjort massor av trick på studsmatta. Men det är en grej att göra dem på studsmatta. Det är en grej att liksom faktiskt göra det på snö när du åker snabbt framåt. Saker kan gå fel liksom.
Jo, det är så faktorer som du måste laborera med. Ja, men du måste veta vilken fart du ska ha. Du måste veta vinkeln på kicken. Ja. Du måste veta liksom så här rotationen, hur snabbt eller hur långsamt. Så det är mycket som måste stämma för att man inte ska överrotera eller landa på liksom huvudet eller röven.
Ja, man vet inte. Vi hade ingen aning hur man skulle bygga hoppet. Eller. Vi visste ju inte direkt någonting. Det var, vissa grejer visste man hängde på så här forum på freeride liksom, och snackade med andra kids som höll på med samma sak. Men backflip, och sen när jag hade gjort backflip, då gjorde jag liksom sned backflip 180 rodeo, och liksom det kom massa grejer då som jag kunde i huvudet från studsmatta som bara så här sköljdes ut.
Ja, men det är så här, med dataspelsreferenser, du hade låst upp någonting liksom. Du hade låst upp en skill så här. Så här.
Exakt.
Jag har någon annan lite sån här teori som jag måste försöka formulera i som en fråga så att jag inte liksom lägger orden i munnen på dig. Men under de här tidiga så att säga friåkningsåren.
Mm.
Vad fanns det liksom för liksom i form av tidningar, filmer, sociala medier fanns då? Det var innan det.
Mm. Ja.
Men alltså freeride fanns och liksom så här edits liksom kom ut, så här filmer kom ut och liksom så här, hur såg den så att säga den mediala scenen ut och liksom den kommunikationen som de stora skidmärkena hade?
Det var ju bara skidfilmer och skidtidningar i princip.
Mm.
Och sen var det då fyrivärd.se, newschoolers.com. Det var ju de ställena man hittade.
Men fanns det liksom material som du kände att du... Ja, men det här kan jag relatera till.
Mm. Ja, massor. Och det var ju kompisars filmer. Men också de som hade gjort egna filmer och lagt ut. Men jag kunde... Alltså, det var svårt att relatera till de här superproffsiga skidfilmerna. Men det var ändå någonting jag såg upp till. Det var inte så här... Det där är för mycket liksom.
Men pratar vi liksom så här... helikopter i Alaska eller pratar vi liksom men park?
Exakt. Det var alltså helikopter och puder och sånt. Det alltså det fattar jag inte alls.
Nej.
Det där ser sjukt härligt ut att åka puder. Wow liksom. Men om någon körde en rail, det var ju då jag kunde säga ja just det. Jag har ju typ aldrig kört puder vid det här laget när jag är liksom 16-17 och börjar köra i parken.
Mm.
Jag kanske har fått någon dag med puder i Vemdalen så här, på jullovet.
Och då var det så här, en decimeter.
Ja.
Och han bara, wow.
Så det var ju alltså, mest var det ju folk som körde rails och hopp och sånt som jag gjorde i Flottsbro som jag kunde relatera till.
I den här omläggningen då till att lämna portarna och ge in i parken. Liksom, körde du bara då med kompisar eller var det lite mer organiserat? Fanns det någon klubb? Liksom, så du körde på studsmatta? Liksom, det var kanske lite senare, det var kanske på gymnasiet eller så. Mm. Liksom så här, fick du någon slags organiserad träning eller vad man ska säga?
Nej, det fanns ju ingenting. Så när jag slutade racea då var det ju bara på egen hand.
You're on your own, kid.
Det var liksom jag och min bästa kompis... Några andra kompisar som åkte skidor i Flottsbro. Och så var det ingen... Det fanns ingen organisation, ingen klubb eller någonting. Och det var ju samtidigt som den här studsmatteboomen. När alla hade studsmatta på gården. Så vi... Det var ju poppis hoppa studsmatta. Det gjorde vi hela tiden. Det gjorde alla. Så det var inget konstigt så. Men sen, det var mycket liksom... Vi snackade ihop oss. Okej, ska vi gå ut och sätta upp en rail vid vattentornet? Och liksom, ja, vi gick ut och filmade street rails, urban, utanför Stusa station. Liksom, ja, när jag var 17-16 år. Liksom. Och filmade och liksom.
Det var ganska tidigt liksom. Nu är ju inte det jätteovanligt kanske.
Nej, absolut inte.
Men var det en grej då? Eller var ni liksom tidigare på bollen där?
Nej, utan det var ju något vi såg i filmer.
Mm.
Men det var inte många som gjorde det i Sverige. Så.
Nej.
Men det var ju det som fanns tillgängligt för oss. Så vi gick... Där kunde vi liksom utvecklas och pusha det.
Mm. Tävlingar då? För du körde väl ganska tidigt någon North Face?
Ja, men jag körde lite. Jag tyckte, alltså, jag var väldigt tävlingssugen när jag var yngre.
Det var slopestyle då?
Ja, slopestyle och railtävlingar och sånt. Jag vann ju min första railtävling jag var med i faktiskt. Så jag tror den hette Stadium... Open eller sån här i Hammarbybacken. Med ett trick jag typ hade lärt mig dagen innan. Så det var ganska stort. Och sen när jag hade börjat skidgymnasiet i Kiruna, då var jag med i den North Face Ski Challenge.
Okej, jag trodde att det var vice versa. Jag trodde att tävlingen kom innan Kiruna.
Nej. Utan jag var inte så bra innan jag kom till Kiruna. Jag hade liksom inte hunnit utvecklats.
Men hur hamnade liksom... Eller så här, vad... I, så här, inför gymnasiet och så vidare. Liksom, hur såg du på framtiden? Liksom, tänkte du att... Ja, men det är fortfarande skidor jag ska satsa på. Men det är den här typen av skidåkning.
Mm, ja. Alltså, jag visste att jag ville hålla på med freeskiing.
Mm.
Och jag visste att jag ville åka park... Bara åka så mycket som det gick.
Mm.
Men det sista året, alltså i nian, var ganska svårt. För att det var ett år med den varmaste vintern vi haft i Stockholm. Så bara Värsjöbacken öppen av alla Stockholmsbackar. Och det var liksom, de hade bara snö just i de två backarna på framsidan. Så jag åkte ju varje dag efter skolan till Värsjöbacken. Hade med mig liksom pjäxbag och skidbag och... Åkte hela vägen ut till Sollentuna, tog bussen. Ja, det. Och Ja, så jag visste ju, jag var ju väldigt peppad. Alltså jag gick ju, så, alltså jag lade ner all min tid och alla mina pengar på att åka skidor.
Men hur kom liksom skidgymnasiet Kiruna in på?
Jag hade kollat på skidskolor. När jag var intresserad av fotboll, då kollade jag på någon fotbollsskola också. Så jag hade såhär, okej, men hur kan jag liksom pusha det här till max? Så jag kommer ihåg att jag kollade på någon skola i Whistler. Jag var sugen på att åka dit. Kollade på Malung. Men sen så ville jag också ha en bra utbildning. Och det ville mina föräldrar också.
Så det blev rymdgymnasiet?
Ja, och då kom det, vi gick ju första året det startade.
Mm.
Och det hade inte startat, så jag gick ju först ett år i Huddinge på samhällsekonomi och bara deppade liksom i ett år. Och sen då kom det igång och då var det bara, ja, lätt, jag går om ettan.
Men har det någon koppling då till S-Range, eller?
Rymdgymnasiet?
Ja.
Ja, det har de samarbetar.
Ja, har du varit där?
Ja. Vi var där på skolresa och vi hade robotteknik på S-Range och lite så.
Har du varit Lärning med någon, har du varit med någon så här uppskjutning?
Nej, vi fick aldrig vara med om något sånt. Det enda vi gjorde typ ute var att kolla på lite planeter med teleskop. Coolt. Och sånt. Ja,
häftigt,
det är ju otroligt häftigt nu i efterhand.
Uh-huh.
Det var lite synd för när man var där var man lite så här... Nej, men vad ska vi hålla på med det här nu? Jag vill bara ut och åka. Så att kolla edits liksom under lektionen. Så. Men ja, det var ju en otroligt cool grej. Nu när alla vi som gick där kollade tillbaka på det var det så här, wow.
Att vi inte fokuserade mer på det, eller?
Ja, alltså rymd var ingenting vi var superintresserade av så det var inte så här att vi ångrar det, men...
Men det är alltså någon slags naturvetenskaplig inriktning mot liksom...
Ja, den hette robotteknik. Ja, robotteknik. Och så fanns det en typ rymdvetenskap. Ja. Nej, rymdteknik hette våran linje, tror jag. Och rymdvetenskap hette den som bara var rymdare. Så i våran klass var det ju hälften rymdteknikfolk och hälften skidåkare.
Kul mixen då.
Ja, lite spännande interactions där.
Men, och när det gäller skidåkningen, hade de någon uttalad inriktning mot freestyle?
Vad sa du?
Hade skidåkningsbiten,
ja.
Hade den någon uttalad inriktning mot friåkning?
Ja, den var helt freestyle-baserad.
Ja, ja.
Den var helt liksom slopestyle, parkbaserad.
Mm.
Och vår lärare hade jobbat på NTG- som var norska skidgymnasiet.
Förresten, rent tidsmässigt, hur är det här i förhållande till Harlå?
Oj.
Harlå
var ju alltid giganten, bossen. Och han var ju superkänd redan då.
Ja, ja, precis.
I alla fall i våra ögon.
Ja, men precis. Okej. Och... Du började där och sen så vann du den här tävlingen.
Ja, jag vet inte om det var första eller andra året på gymnasiet. Men då var det den här Northway Ski Challenge och det var en massa deltävlingar runt om i Europa.
Mm.
Och den svenska deltävlingen var i Åre. Så åkte vår klass ner dit.
Och lugna och ordnade förhållanden.
Ja, med läraren i vanen och bara så här, ja, vilka ska med? Så bara drog vi ner från Kiruna, bara gasa ner till Åre. Och sen så var det svindåligt väder. Och det var ju bra för mig. För jag hade inte hopptricksen. Men jag hade railtricksen. Och då slutade det med att det blev bara en railtävling. Och då lyckades jag vinna den. Och gick vidare tillsammans med två kompisar till Europafinalen i Val d'Isère. Mm. Eller Val Thorens kanske.
Mm.
Så åkte vi ner dit och då var det liksom en backcountry-del och en parkdel.
Och du körde bägge då?
Ja, alla körde bägge.
Mm.
Och så skulle de ha då en overall winner kids, overall winner junior. Typ.
Mm.
Och man fick ju inte vara sponsrad eller någonting när man var med där. Så Henke, hallå, de, liksom Kim Boberg, de lite tyngre namnen i våra åldrar, var ju inte med. Och ja, på något vis lyckades jag vinna den också då.
Och dåligt väder där också eller?
Nej. Men ja, det gick väl bara sjukt bra typ.
Mm.
Och det var ju liksom mot franska och tyska, österrikare och schweizare. Och...
Så kommer Växjöbacken och flott på det här och bara...
Ja, bara lyckas vinna den där på något vis. Så det var ju alltså, det var kanske en av de största grejerna.
Ja, men gav det något slags så här...
Ja, det var ju starten på hela den här karriären. Mm. Liksom sponsorer och filmer och hela den grejen. För man vann både sponsorship av North Face och Atomic.
Mm.
Och det är ju två ganska bara tunga
utrustning
aktörer.
Eller fick du även liksom så här betalt?
Mm, jag fick mitt första kontrakt med Atomic.
Mm. Bra där.
30 000 svenska kronor. Och det var ju liksom bara, what? Det var ju helt sjukt då.
Ja.
Så då kunde jag typ dra på någon så här extra resa. Och det gjorde liksom att jag kunde typ börja bygga ett förhållande med Atomic. Och sen så sponsrade North Face Free Radicals. Så jag fick åka på en Free Radicals filmresa med Tom Oliver och Johan Jonsson och ja, någon mer.
Någon annan av gubbarna.
Ja. Och det var ju också...
Men, så du har, men var du med i typ den sista Free Radicals då? Eller liksom, har du varit med i någon?
Jag vet inte om jag var med i den sista. Men jag var med i, jag tror, två stycken.
Jaha, kul.
Ja.
Det är också en filmhistoria.
Coolt. Ja, och min lärare då, Jan Aikio i Kiruna, han var ju med i den första Free Radicals.
Just det.
Så det är lite kul. Ja, så året därpå då fick jag följa med till Österrike och Italien och filma så här stor big jump shoot. Filmade med helikopter i Italien. Så. Det var ju ganska coolt.
Vad gjorde det med liksom mentaliteten i en tonåring som gymnasie?
Ja, det var ju andra året på gymnasiet. Det var ju helt galet. Det var ju over the top.
Ja.
Ja.
Men det måste ju ha varit extremt utvecklande.
Ja, det var det. Det som kanske var mest utvecklande var ju vårt gäng vi hade på gymnasiet.
Kommer vi komma till.
Ja. Där alla bara är så sjukt intresserade av samma sak.
Mm.
Där alla har bott på olika ställen. Och sen möts. Så här, alla har bott på ställen där ingen annan är så intresserad. Och sen så helt plötsligt kommer alla de här egna individerna och bara... ihop och bara vill åka hela tiden och utvecklas och pusha varandra. Det blir lite competition. Ja.
För nu har vi ju sprungit lite grann av händelserna i förväg. Men det är lite grann av det här tävlings- och filmspåret. Så nu kan vi spola tillbaka tiden till liksom så här, första intrycket av liksom att komma upp till Kiruna. Och liksom första intrycket av dina liksom... Ja, men, allt ifrån så här, naturen och bergen då, utanför Kiruna. Och, men även liksom de som kom att bli... liksom the bunch, så att säga.
Ja. Innan jag började på VIG, skolan då, gymnasiet, så var jag där året innan på en sån här tävling i november för att kolla in det lite. Och jag var ju rätt skakad av Kiruna. Alltså jag har ju aldrig...
Liksom, staden drabbar den, kan man säga.
Men jag har ju aldrig liksom rest själv. På det sättet. Jag reste mina kompisar till Les Alpes i Frankrike på sommaren och så här, men jag bara så här, okej, det här är ju Ryssland.
Ja.
Ska jag bo i Ryssland eller?
Ja.
Och liksom hur långt som helst från allting och så där, men det var ganska obrytt jämfört med att få börja en skola där man får åka skidor hela tiden.
Mm. Och till Kirunas försvar höll jag på att säga, man behöver inte lyfta blicken särskilt mycket för att på något sätt se. Alltså, det är så häftigt bara när man står uppe på toppen och lossa backen.
Vi tittar man kunde ju se Kebne från skollunchen.
Man liksom så här, och så vrider man 180 grader och så tittar du åt andra hållet istället. Så är det ju liksom så här, ja. Fjällparadiset. Så.
Ja. Alltså Kebne är ju hur mäktigt som helst.
Mm.
Det är det.
Mm. Man får bara försöka ignorera den här stora gruv.
Ja, vi tyckte ju det var lite coolt typ, när vi kom dit.
Mm.
Och sen så säger ju alla att det är så mörkt i Kiruna. Och det är det ju. Men när man går i skola där så kommer snön ganska tidigt. Den kommer i november. Så då blir det inte så jättemörkt. Och sen så går, liksom, gradually blir det mörkare. Så det påverkar inte en jättemycket om vi sätter upp lampor när vi skulle åka och så här. Mm. Och sen så är det jullov. Och sen så kommer man tillbaka och så börjar det bli ljusare.
Så det sen var inte... Sen just deluxe på våren.
Ja, ja första våren när det bara var sol hela tiden var ganska skumt.
men det här, de här... För ni kände, det var ingen som kände varandra sen tidigare?
Nej, vi hade träffats på ett summer camp. Jag och typ två andra från klassen. Resten hade jag aldrig träffat.
Vad var det liksom, vad såg ni i varandra? Vad såg du i dem liksom? Vad var det för typ av människor som...
Man såg ju framförallt folk som var intresserade av samma sak. Alltså det är lite så här... Okej, okay, jag bodde i Stockholm. Och det kändes som att det var 10 stycken som var intresserade av det jag var intresserad av. Och de bodde inte jättenära mig. Någon bodde i Täby, någon bodde i Älvsjö och sådär. Och så helt plötsligt så flyttar man ihop med folk som har exakt samma fire. Och vill gå mot samma håll och kolla på samma grejer. Och tycker samma grejer är feta och sådär. Och kompisar liksom. Mm. Det är ju bara en stor grej också. Det
var inte bara skidorna så liksom.
Nej. Och vi pluggade ju tillsammans och gjorde allt tillsammans. Första året man bor på rymdgymnasiet så bor man på skolan. Så här, inte något sådär.
För det var ingen av dem som var från Kiruna eller?
Mm, jo, det var 3 i klassen från Kiruna tror jag. Mm. Ja.
Fanns det liksom så här, när ni började... Ja, där vet jag inte riktigt heller hur jag ska formulera eller komma in på. Men liksom så här, fanns det när ni började liksom så här skapa tillsammans?
Mm.
Gjorde ni liksom så här, var det bara helt omedvetet och spontant? Eller fanns det något slags, kände ni att det fanns ett slags tomrum som ni ville fylla?
Mm.
Det var det ni såg.
Ja. Vi kände ju att det mesta som låg ute sög. Nej, men det var massa grejer som vi såg upp till. Men så var det massa sponsrade åkare som vi bara såhär, alltså, det här kan vi göra så mycket bättre. Men när vi började göra filmer så var det inte så här, okej, vi ska göra den fetaste grejen någonsin. Utan det var ju så här, vi försökte bara bli bättre hela tiden.
Mm.
Men ja, jag vet inte exakt. Det var bara kul att göra filmer tillsammans. Mm. Se det så här, kan vi göra det? Och så var det en kille på skolan som var så här filmare. Som filmade oss och redigerade. Vi kunde inte så mycket sånt där. Ja, jag vet inte. Du får ställa en till fråga om det där.
Ja, men just det här, hur om de här första filmerna liksom var det det var bara någonting som ni behöll på att bygga vidare på utan så mycket plan liksom, och sen så helt plötsligt så började de här liksom leva ett eget liv liksom.
Mm.
Att ni, eller började ni säga om det här ska bli en film som är typ så här lång och för det vi vill få in det här i filmen och sen så ska den här släppas? Eller liksom, blev det bara någonting helt dynamiskt som bara...
Men det var ju aldrig så mycket planer. Men det finns ju... Alltså de flesta filmar ju under hela vintern och sen så redigerar man på sommaren och så släpper man på hösten.
Mm.
Så det var ju så folk gjorde lite grann. Så gjorde väl vi också. Men vi hade inga planer direkt, utan vi försökte bara köra så bra vi kunde. Och filma och lägga ihop det med musik och liksom. Och men vi hade ändå någon sorts smak.
Mm.
Kan man säga. Vi hade ändå så här. Vi kollade ju så otroligt mycket på skidvideos.
Ja.
Vi såg allt.
Mm.
Så vi hade satt vad vi tyckte var nice. Och jag vet inte varför, men det klingade ganska bra med vad vi tyckte ganska lika ändå.
Mm. För det fanns ju ingenting, ni inspirerades ju inte av, ni gjorde ju liksom inte, för det vanligaste är väl att folk gör mer eller mindre lite grann kopior på det som redan finns ute. Liksom. Så här, av den här filmen är bra så att nu ska vi typ göra vår version av den. Ja. Men ni inspirerades inte på det sättet. Utan ni tittade på allting, ni tog in allt. Men skapelseprocessen så körde ni fortfarande på er känsla. Liksom.
Ja, vi försökte alltid ta godbitarna från alla andra och sätta ihop det till vårt specialrecept. Så. Men jag tror att i början handlade det inte om att vara annorlunda eller göra någonting nytt. Så. Utan i början var det mer utvecklas. Och lite senare som det kom tror jag att man säger okej, men vi vill inte göra som de andra gör. Och jag vet inte vad det grundar sig, men det är uppenbarligen någonting som vi alla tyckte. Mm.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Sånt där är alltid väldigt svårt, men hur skulle du liksom beskriva, hur skulle du beskriva er stil, liksom, ert uttryck?
Ja.
För någon som kanske inte är jättebevandrad i...
Holy...
Ja, men för det blir ju liksom ett... Och här tänker jag kanske inte... För det handlar inte bara om själva skidåkningen och tricken, utan det kan ju vara liksom... alltså tonaliteten i filmerna, det är musiken, det är liksom...
Vi säger så här då. Vi gjorde det som vi kunde till den absoluta nivån som gick. Vi hade inte de dyra kamerorna. Vi hade bara så här halvtaskiga datorer med nedladdade program. Vi hade inte pengar till att resa. Så vi gjorde ju det som vi kunde hela tiden till max. Och sen när lite sponsorer rullade in, då kunde vi göra lite mer. Sen när vi visste lite mer hur man gjorde kunde vi göra lite mer. Så jag tror att det var mer att liksom använda det man har och fulfill your passion, eller potential.
Mm. Mm.
Liksom, det var mer det som byggde det som blev liksom vad folk...
Känner det som nu liksom.
Ja,
och det här filmade ni, det var nästan allt filmades i Kiruna då?
Ja, det mesta. Och sen var det, ibland så fixade vi någon resa. Så här, lyckades övertala rektorn och läraren att vi skulle åka på skolresa till Levi. och vi har ju alltid varit lite hustlers liksom. För att när man... gör någonting nytt och inte är bäst på någonting, så måste man hustla sig fram. och skidindustrin är ju alltid inriktad mot den som är bäst och den som vinner tävlingar. Och det är svårt att förklara för någon som sitter med en budget i ett företag och säga, hej, vi är unga, dedikerade, som gör någonting nytt. Det är inte ett jättebra argument kanske direkt så för att få pengar. Så vi försökte skrapa ihop de pengarna vi fick. Och jag tror också vi lärde oss ganska mycket av det och kunde utnyttja det på olika sätt. Så jag försökte få något boende på något ställe så att vi kunde åka till den där resan och liksom hustla oss fram för att få åka så mycket skidor som möjligt egentligen. För det var ju bara det som vi sysslade med. Hur kan vi åka mer skidor?
Men om man ska borra ner sig lite i åkningen, bara åkningen, minus liksom kameran och filmningen och så här. För där utvecklade ni också ni kom ju med någonting nytt. Ni började ju utveckla en helt ny, väldigt karaktäristisk stil liksom. Med liksom nya trick helt enkelt. Liksom, vad kom influenserna till det liksom? Hur berättar om den skapelseprocessen? För att det är inte det vanligaste liksom, att någonting helt nytt kommer liksom.
Nej. Det var ju några olika grejer skulle jag säga. Det var ju internet. Att man fick tillgång till massa olika material från massa människor. Så att om något nytt hände, då kunde man snappa upp det. Och sen så var det liksom gruppdynamiken också. Att vi var ett gäng som höll på hela tiden. Och i våran grupp så pushade vi varandra. Så att vi började lära oss alla vanliga trick. Och tills vi kom till en ganska hög nivå på tricken. Och sen så bara, okej, men vad ska vi göra nu då? Och så började man leka fram. Vi hade såna superfeta sessions. Där vi liksom var 10 pers och körde ett rail. Och då blir det så att då ska man appa varandra. Mm. Och till slut så kommer det ut nya grejer. Så här, åh, såg du han gjorde? Och sen så nästa dag så, fan, jag kanske skulle göra som han gjorde fast lite mer så. Och sen under tiden, när man håller på så hela tiden, så tror jag att det utvecklas nya grejer. Och det blev ju typ det sättet som vi åkte skidor på. Vi åkte tillsammans, reste tillsammans i grupp och utvecklade åkningen tillsammans.
Men det var liksom, det låter nästan som du beskriver någonting som att det var lite så här lyckliga omständigheter, ungefär som en kemist som står på ett laboratorium och bara lite på måfå tar olika ämnen och häller ner i ett provrör liksom. Så det hade kunnat blivit liksom, ja, ingenting hände. Men nu var det liksom de perfekta ämnena liksom, ni kompletterade varandra så pass bra så att ni hade det varit en annan konstellation, hade tre utav de här människorna bytts ut mot tre andra, så hade det kanske inte fått den här fria, för det låter som det har varit en extremt så här kreativ liksom, som inte, att man verkligen inte stannar vid de redan existerande tricken. Nej. Utan att man väljer att vi gör så här istället, bara vänder på det.
Ja.
Uff. Och även lite som för någon annan skitnödig jämförelse, att det blir lite så här som en någon slags jazzspelning som är liksom,
ja,
som bara är, den sker bara en gång, den kommer aldrig ske igen, för att det är liksom det spontanitet och det är improvisation och det är liksom hur de olika instrumenten fyller i och leker och provocerar varandra, och att liksom någonting som bara får växa fram på det sättet.
Ja, det är en bra jämförelse faktiskt. Men också om du tänker på någon sån här art collective back in the day liksom, där det var så här någon poet och någon musiker, och så har de hängt med varandra och så har de skapat så sjukt mycket grejer under en kort period i någon liten by någonstans. Det var lite den viben, känner jag.
Men hjälpte det att det var att ni var i Kiruna av alla ställen?
Ja,
att ni,
det
att
tror
ni var lite
absolut.
Så här lite isolerat.
Ja.
Trots flyg och internet så var ni ändå lite, ni var där
superisolerade. Absolut. Och det var ganska dåligt. Vi hade blivit lovad värsta parken. Så var det så här, okej, vi kommer ha bästa parken från november till april. Det kommer vara helt sjukt. Vi kommer få åka hur bra park som helst hela året. Men sen så var det tjafs med backen och ingenting riktigt löste sig. Så vi fick ju köra på egen hand. Och det var någon kompis som hade gjort en rail som vi satte upp. Och så det var liksom, det fanns i Kläppen, de som gick skidgymnasiet där, de hade den perfekta parken. Och det shapeade en viss sorts åkare. Medan vi som inte hade så mycket, vi fick komma upp med egna grejer. Och snabbt blev det då att vi gick ut och körde typ handrails och så streetgrejer. Så det var ju också the environment som påverkade.
När ni började liksom leverera, när ni började släppa era grejer.
Mm.
Och här vet jag ju nästan redan svaret på, jag ställer frågan ändå. Men vilka fattade er först? Var det liksom branschen eller var det bara de här kidsen och åkarna ute på nätet?
Framförallt kidsen och åkarna. Branschen fattade oss inte. Har inte
fattat oss än. Har de fortfarande fattat det? Ja, men hur långt efter släpar de liksom branschen?
Alltså branschen är ganska otydligt begrepp då, men...
Men om man säger sponsorer och liksom the big bucks,
så att ja, säga. Framförallt så kom det ju tidningar och sånt och ville veta vad vi höll på med.
De bara, vi fattar inte vad de gör, men här är lite bilder på det.
Ja, så det var väl det som först liksom åkare. För att vi pushade ju åkningen, vår produktion var ju inte superhög. Det var ju framförallt åkningen som vi pushade. Det var ju det som fastnade hos folk. Så det har ju hela tiden varit mest skidåkare som har gillat oss.
Men när ni ändå har börjat nå ut. Mm. Kan man liksom, skulle man då kunna säga att ni var så här kompromisslösa? Typ att ni behövde inte och ni ville inte anpassa er efter rådande normer. Så att liksom, oavsett om förväntningarna kommer från forum eller förväntningarna kommer från så här filmbolag eller sponsorer, så var det liksom ni bara fortsatte att göra det ni trodde på.
Jo, men det blir lite så när man hänger i grupp, kan jag tänka, att vi gav cred till varandra. Så vi behövde inte massa cred utifrån. Så vi kunde odla våran grej utan att vi behövde ha massa folk som sa grejer, bra grejer om oss och så här.
Ja, och då blir det ju per definition äkta.
Mm.
På något vis. Och det är väl det som har synts liksom. när skulle du säga att The Bunch föddes? Och när kom den första skapelsen?
Jag skulle säga att det föddes om det var första eller andra året i Kiruna. Jag kan inte säga ett årtal, för jag nästan kolla upp. Men vi gjorde ju vår första resa tillsammans. Som blev Spring Journeys. Och då var det den här kompisen Humpe som filmade oss och gjorde allting. Och det var vår första skapelse tillsammans. Och sen så flyttade han hem. Han flyttade iväg från Kiruna. Och då började vi sätta ihop grejer tillsammans. Bara åkarna. Ingen filmare. Utan det var bara så här. Vi filmar varandra. Och sen sätter alla ihop sin lilla egna del. Och sen sätter vi ihop de delarna till en film. Mm. Så det var Far Out, vår första The Bunch-film då.
Mm. Vad hände när ni släppte den? Vad såg ni för reaktioner? Liksom?
Ja, vi fick ju otroligt fin respons på den. Väldigt tidigt. Men som du säger, framförallt från åkare.
Mm.
Men också från folk som vi såg upp till. Så här, stora proffs och sånt.
Mm.
Det var ju stort. Men sen också så hade ju jag och Mange och några andra så här, turen att få lite internationella genombrott. Som också liksom visade vilka vi var. Och sen kom man in så här, vem är den här? Vad håller han på med? The Bunch. Och sen så kom man in liksom från olika håll.
Som exempelvis dina tävlingar med North Face. Så.
Ja, North Face var en grej. Men sen så vann jag den här Supranown-tävlingen. Och Level fick one. Vara med Level 1 och filma i USA. Och de var ju en sån här big player. Liksom.
Mm.
Och det var den som många kollade på.
Mm. Men då, du filmade, du var inte material från Sverige, utan det var, du åkte över, du flög över dit och filmade med dem då?
Mm. Jag blev inbjuden till en sån park shoot. När de har byggt upp en egen park och så har de bjudit in åkarna och så är det massa filmare och så är det en avstängd park efter skidorten har stängt. Och så.
Men hur kändes det liksom att komma in? Visst, du var ju uppenbart väldigt duktig. Liksom. Vad hade du för nerver och känsla att komma in? För jag kan tänka mig att allting skulle kunna upplevas som nästan som första gången du åker in i en park nästan. Eller kändes det harmoni från första gången? Var du nöjd med din insats, om man säger så?
Nej, jag tror jag aldrig varit nöjd med min insats. Men jag var ju... Level 1 var ju bland de första filmerna jag såg på. Så jag har liksom kollat på dem under hela tiden jag varit intresserad av freeskiing. Så det var ju det ultimata målet att få komma dit. Så det var ju gigantiskt liksom. Det var ju som en så här... Jag vet inte, ett sjukt mål som... Och så helt plötsligt stod man där och bara... Okej.
Okay. Om det hade kommit fram någon till dig när du höll på och pendlade till Växjöbacken och föråkade lite slaskig kanonsnö, om de bara, ja men vet du vad Lucas, om typ 3-4 år så kommer du göra det här och det här. Då hade du liksom inte riktigt trott på det.
Nej. Det var ju mer så här när jag gick i nian och bara, jag tror att jag ska börja på ett skidgymnasium. Och bara, ja, lycka till då.
Nej.
Ja.
Men för det där tänkte jag också på när vi pratar om så här förebilder och så, för att du måste ju ha vid det här laget så måste du ju ha fått träffa och antagligen lärt känna och blivit vän med väldigt många av dem som du då hade som såg som gudar liksom. Alltså, hur känns det liksom? Och när till och med sådana som var dina gudar på den tiden, när de liksom bara typ ser upp till dig eller liksom så här verkligen bara ger tummen upp till grejer du gör.
Ja, det
fattar man sånt?
Nej, det fattar man inte. Eller man... Ja, det är mäktigt och konstigt. Typ. Det är lite overkligt. Så man vet inte vad man ska göra. Men det var ju bara så här, okej, nu... Det här är det jag vill göra.
Mm.
Nu kör vi.
Ja, men det är ju åtminstone så här liksom ett gott betyg till att det du gör är... att du är duktig på det du gör helt enkelt.
Ja, alltså det som var roligast tror jag var att jag hade slutat bry mig om vad andra tycker och bara kört min grej. Och när jag hade gjort det tillräckligt länge så var det så här, okej, den här killen bara gör det han tycker är fett. Han skiter i vad de andra försöker göra. Och få lite confirmation på det, att det faktiskt uppskattas. Det var ju hur coolt som helst.
Det då är ju perfekt zoomning till nästa lilla teori jag har, eller vad man ska säga. För liksom, som sagt, det här är inte riktigt den här typen av åkning. Jag är ju definitivt, om jag ska titta på, att titta på skidfilm för mig, det är att titta på sån här backcountry-åkning som man aldrig kommer vara i närheten av själv.
Ja, ja.
Men som så här, det går jag att gå igång på. Liksom så här, du vet, Jeremy Jones och liksom Tetons, deras produktioner. Liksom så där. Det tycker jag om att titta på. Liksom. Och jag tittar ju liksom inte på den här typen av så här, typ åkningen som så här, ja, men fri, den här typen av friåkning och så här, som ni gör och har gjort. Liksom. Ja. Det är inte det primära för mig. Så att jag är inte, egentligen inte jag målgruppen eller vad man ska säga. För det är inte så här, jag är inte den typen av åkare. Då. Men det jag tycker är det absolut, och det vet jag att jag har skrivit om på hemsidan förut. Att det ni gör är ju en sån, det är ju en demokratisering av skidåkningen på så vis. Att... Äntligen så finns det material och det finns någonting att titta på som nästan alla, åtminstone kids då, eller liksom så här, ja, men du fattar vad jag menar, kan relatera till.
Ja.
För det är precis det som vi sa i början, det är så här 90% eller mer av den här åkningen som man säger, den typen av skidfilmer som jag tänker på, det är ju liksom... Det är ju Hollywood. Alltså det är ju så här, det är ju som att titta på Jason Bourne. Det är ju så här som fantasier i stort sett. Jag vet, jag har ju träffat de här människorna som åker på det här sättet. Men det är så här, för mig är ju inte det... Jag kommer ju aldrig vara i närheten av det. Medans den åkning som ni gör och den åkning som ni gestaltar, det är ju så här, det kan man göra i vilken liten småstad som helst. Man behöver inte ens en backe liksom.
Nej.
Och här för mig är ju liksom den gyllene kärnan i The Bunch liksom gärning liksom, i det budskapet på något sätt.
Och vi kom ju alla från småstäder.
Precis.
Så vi var ju liksom uppväxta i att det inte fanns så mycket berg. Det fanns inte så mycket att åka på. Och sen blev det 10 personer som inte haft så mycket att åka på och inte haft så bra conditions. Och då blir det klart att vi kommer lite från samma historia. Och då vill vi representera den sidan av skidåkningen.
Men finns det här någon slags, eller är det här bara önsketänkande från min sida, men finns det här någon slags liksom lite punkig fingret mot industrin liksom, att nu liksom så här, ni har så här, det ni gör är inte vad vi vill se, eller det ni gör är inte vad vi kan relatera till.
100%. Alltså det är ju det här liksom, ja, men det är det rebelliga liksom. Och det är någonting som jag älskar. Vi ville inte göra det som de andra hade gjort. Utan vi ville skapa något eget. Och vi tyckte inte att ju bättre vi blev, tyckte vi, ju sämre tyckte vi att de produktionerna var.
Mm.
Så ju mer utrymme såg vi att göra vår egen grej.
Det där tomrummet som ni tidigare såg, det blev bara större och större.
Ja, helt klart.
Så det var bara att fylla på med eget. Har ni när ni började bli liksom kontaktade av större varumärken, företag och så. Tackade ni nej till mycket?
Nej, vi fick inte så mycket.
Nej, det var så.
Vi fick ju inga förfrågningar av någon. Mm. Så, och vi kämpade supermycket och det var ju typ ingen som såg oss, tyckte vi i alla fall. Så det var ju lite finger against the industry liksom.
Mm.
Vi fick så dåliga deals och det var liksom underskattade tyckte vi att vi var, så vi bara, men vi kör våran grej.
Mm.
De får väl tycka vad fan de vill.
Så ni har liksom aldrig gjort några ansatser att liksom på något sätt anpassa er till vad ni tror att om det här kommer bli mer kommersiellt gångbart? Det fanns liksom inte på kartan?
Nej, det fanns ingen chans.
Men såg de inte, jag bara tänker så här, som idag liksom, om man tänker så här, influencer marketing, liksom, såg de inte det, den genomslagskraft som ni hade ändå? Såg de inte liksom så här, ja, men googlar man det här, så gå in och titta på ett forum och se vad folk liksom...
Jo, alltså efter ett tag så var det ju folk som verkligen uppskattade det vi gjorde. Alltså från företag också. För de såg att okej, de här killarna ser folk verkligen upp till.
Mm.
Det är det här folk vill se idag.
Mm.
Och då var det ju klart att det kom folk och liksom... Eller då hade man lite mer bring to the table när man skulle liksom... Hur du funderar på om jag ska kanske få lite mer pengar till mitt kontrakt här. Men då hade man ju lite mer att backa upp då.
Ja.
Och men kolla hur många som har kommenterat vad vi håller på med. Kolla hur många som kollar på våra filmer.
Mm.
Så det var ju någonting som gjorde att vi... hade råd att resa lite mer. Och,
Men för ni har ju liksom skapat er en ny... Ni har ju skapat en ny genre typ. Ni har ju skapat en ny stil. Sker det liksom... Lever den här ett eget liv nu?
Finns
sker det liksom så här mutationer under det nu? Liksom, som inte ni som kan så poppa upp och så bara... Shit, kolla vad den här killen i Tjeckien har gjort. Eller liksom vad som har hänt i USA. De här
verkligen. Nu ser man ju otroligt många... hypergrymma folk som har byggt med utgång från vad vi gjorde och byggt vidare på det.
Mm.
Så det kommer massa coola kids nu som gör helt otroliga grejer. Så det är...
Hur känns det att se det där liksom, som har på något sätt tagit ett eget liv nu?
Det är så jäkla coolt. Och när vi har varit i USA och Frankrike och sådär, så har vi sett så här, åkt i parken och sett någon liten kid åka runt och göra det tricket som jag kom på. Och man bara, vad sjukt så här. Ja, det är gjorde helt otroligt.
Gjorde han det bättre än dig också?
Ja, 10 gånger bättre. Nej, men kids har verkligen tagit det som vi höll på med och pushat det en extra nivå. Och det var ju det vi gjorde. Mm. Så när man ser dem göra det, då var det så här, yes, jag kör.
Men det är väldigt stora i USA, eller?
Ja, framförallt i USA.
Det är USA som är på något sätt största...
Ja, det har alltid varit... Jag tror att skidscenen är väl störst där också i övrigt. Mm. Så.
Men de har en väldigt stor parkscen också, eller?
Ja, och liksom jibbing, freeskiing är väldigt stort där. Alperna har alltid varit lite old school.
Mm.
Alperna har massa duktiga åkare och så. Mm. Massa roliga grejer som händer. Men USA har alltid legat före.
Mm.
I skidfilm, i trick. Ja. Och sen Sverige då. Sverige och Norge. Ja. Som är liksom någon underbarns dagis. Det bara kommer så sjukt mycket duktiga skidåkare från Sverige och Norge. Mm. Helt otroligt.
Det här med förresten när ni kommer med någonting nytt, blir det så här tröttsamt att i alla fall de här första åren liksom, att hela tiden på något sätt behöva definiera sig och liksom svara på samma fråga flera gånger så här, typ, men när folk inte på samma sätt som jag på något sätt inte fattar er stil eller vad man ska säga, men att liksom hela tiden behöva utsättas för folk som så här, kommer med teorier och tankar liksom.
Ja, jo, men lätt. Det är svårt också att förklara vad vi håller på med så här. Typ om man bygger en abstrakt känsla i en skidfilm.
Mm.
Det är ganska svårt att förklara det i ord. Så det har ju...
Det är liksom luddigt, fast samtidigt taggigt. Och inte så snabbt, men ändå...
Ja, så det blir ju svårt att förklara. Liksom. Mm. Så blir det. Och de som har sett våra grejer och växt upp med våra filmer, de vet ju exakt.
Mm.
Vad vi kan vara. Så vi har ju som en stark core-publik och sen... Kanske inte, alltså de som vet om oss älskar oss och de som inte vet om oss vet inte vilka vi är.
Nej.
Lite så är det.
Och det kanske, ni kanske inte bryr er så mycket om det så att säga. Eller känner ni att ni vill sprida och missionera?
Ja, men det tyckte vi, alltså det var ändå kul. Alltså, när jag fick vara med i Level 1, det var ju hur coolt som helst att få och nå en större publik. Så.
Mm.
Med så här, visa upp mina nya trick för de här folken. Det var ju ascoolt.
Hur ser relationen ut till de som följer dig idag? Är det mycket, sker det mycket liksom, många som skriver till er och många som skickar inbilliga mejl, som skickar väldigt mycket så här, typ edits och så direkt till er, typ kolla vad jag har gjort.
Ja, så är det. Det var någon så här 13-årig grabb som så här, hade gjort sin första 360 som skickade över den. Och, alltså det är mycket, mycket så, typ så här, någon som sökte spons av The Bunch.
Det är möjligt, har ni printat ut och sparat?
Ja, men typ. Nej, men sånt där är ju skitkul.
Ja.
Det är så här, för man känner igen sig när man var liten och bara gjorde vad som helst för att typ så här, försöka få någon kontakt med någon. Jag kollade genom min mail häromdagen och så blev det att jag började rensa mailen och till slut kom jag ner så här, längst ner i mailen. Så hittade jag så här, mitt första... sponsormail som jag skickade.
Alltså när du bad om...
ville bli sponsrad. Liksom.
Kul.
Ja, det var helt sjukt. Man bara...
var det skämskudde eller var det nostalgiskt leende?
Ja, både och. Men också så här... Ja, just det. Det är ju faktiskt väldigt likt några av dem som skriver till oss.
Mm.
Så man kan ju liksom inte bli arg på det. Utan...
vad tänker du kring det ni har bidragit till? Och, eller så här, vad har ni bidragit till?
Oj. Ja, vad har vi gjort världen bättre? Nej, men vi har väl bidragit till att lite mer det här att man kan åka på det man har och ändå göra något som är sjukt kul. Och att shredda med kompisarna är viktigare än att vinna tävlingar.
Mm.
Det var lite det mottot som vi kanske har lyst upp lite grann. Och det ser man ju på folk som lägger ut edits idag. De lägger inte ut liksom så här, alltså det är klart det är maxade produktioner, men det är ju mer så här bara ta någon kamera, dra ut och filma liksom, och se vad som händer.
Vad är bränslet för The Bunch?
Oj. Inspiration. Inspiration från olika grejer som gör att man vill skapa själv. Man vill ju hela tiden skapa grejer själv. Och sen en suktan att skapa. Men den eldas ju upp. Eller liksom brinner starkare när man ser grejer som man inspireras av.
Men kan det vara så att ni även så här flyter över på andra plattformar? Att det, liksom, det är inte bara skidåkning utan det blir även så här grafisk, grafik och det blir...
Framförallt inte bara skidåkning.
Mm.
Och det, så har det varit sedan dag ett. Vi har alltid varit inspirerade av andra grejer. Du kan få inspiration av en Hollywoodfilm om du är tillräckligt intresserad. Det är så här, man tänker bara på skidåkning. Och när man hela tiden har det i huvudet så ser man det överallt. Och tänker så här, jag vill skapa en skidfilm. Och då kan man ta inspiration från allt möjligt. Ja.
Vad är bränslet för Lukas Stålmadison? Är det samma?
Ja, jag går ju mycket på inspiration. Men... Och nu då... Alltså, de senaste 10 åren så har jag bara gått på inspiration för skidåkning. Men typ senaste åren och nu så är jag sjukt intresserad av hållbarhet och hela den världen.
Men det där är ju också, för ni har ju liksom parallella liv, och hur funkar det där liksom? Jag antar att det inte är så att ni har så här stenhårda kontrakt mot the corporate, the bunch. Det är så bara, du får inte göra det här utanför, det här måste göra under the bunch namn. Utan det är så, all, liksom att det är ju att det är liksom ett löst kollektiv liksom.
Ja, ja.
Men de här liksom, kan det ibland kännas lite så här att det kan stjäla tid ifrån så här, att exempelvis nu har du fått möjlighet att göra vissa projekt som gör att du måste kanske tacka nej till planerade filmningar med The Bunch typ, eller vice versa.
Mm, alltså vi har aldrig känt någon måsten med varandra.
Man gör det man...
Ja, man gör det man kan. Men det är klart att det har blivit så.
Mm.
Jag har gjort något större projekt någonstans och då hinner man inte med. Vintern är inte så lång liksom. Och man vill ändå fokusera på kanske 1-2 grejer för att göra det riktigt bra. Så det har ju varit så här, när jag har fått något större uppdrag eller fått chansen att göra någon film, då har jag ändå tagit den. Och då har jag liksom haft mindre tid att filma och debunch-grejer.
Mm.
Men då kanske någon annan har steppat upp och tagit mer plats. Så det har inte varit, det har jag aldrig sett som ett problem. Utan det har mer känns som man vinner mark, om man kan säga det.
Ja, men det är något, liksom, det gagnar ju alla att det hela tiden finns det här drivet framåt. Sen så ifall det sker på individnivå eller kollektivnivå spelar det kanske mindre roll då. Men det här, och just det här engagemanget för klimatet, för du var ju med i några avsnitt sen uppe under årets sessions i lilla klimatpanelen. Så att, och där har du ju liksom här redan formulerat en del av dina tankar kring det. Men om man på något sätt ska... Du är idag liksom... Eller så här då, hur har det... Om du jämför idag mot i början av din karriär liksom. Hur pass mycket har du ändrat dina värderingar? Och hur mycket har det påverkat åkningen? Alltså, ditt schema?
Ja, men jag brukar ju typ mäta grejer i typ tankekraft. Eller hur mycket tid och tanke man lägger på någonting.
Mm.
Och det var som jag sa i början att om man lägger, den som lägger ner mest tid och effort på någonting kommer bli bäst. Och idag så har jag ju liksom också mycket tankar kring hållbarhet. Och det kommer, någonstans kommer det ta tid från skidåkningen, så är det ju. Så,
men kan, ja. kan det även bli att du på något sätt tackar nej eller kanske så här justerar exempelvis då så här filmprojekt mot att...
Ja. Det är bra sagt, för att det är typ exakt det jag håller på med nu. Okej, men jag kommer inte... Om jag vill hålla på med hållbarhet så mycket som jag tänker att jag ska göra, då måste jag justera lite kring skidåkningen så att jag har tid med det. Och då blir det så här, okej, hur kan jag åka så mycket skidor som möjligt men ändå hålla på med det?
Mm.
Och då blir det så här, okej, men då kanske inte jag kommer redigera det jag gjort tidigare. Redigera mitt eget material. Ja, men då låter jag Jens göra det och försöka hitta sådana vägar där man kan... Nu försöker jag liksom inte fokusera så mycket på skidfilmskapandet, utan jag fokuserar bara på skidåkningen. Och sen så gör det att jag har lite mer tid till en annat.
Och till exempel nu den här säsongen har ni varit väldigt mycket uppe i gränsen till exempel. Mm. Filmat det i landet.
Mm-hmm.
Och sen den här utvecklingen av din åkning. Jag läste en gammal intervju med dig i Alpinkultur för några år sedan.
Nice.
Och då, dels så sa du att du inte gillar intervjuer egentligen. Och det var nog med Johan Jonsson, tror jag.
Ja.
I samband med någon filmpremiär ni hade här på Norrlandsgatan typ. För länge sedan.
Norrlandsgatan.
Eller det kanske inte var på Norrlandsgatan. Jag fick fram att det var där de... Det kanske var typ Alpin...
Ja,
samma vad ni visst.
Vi hade ju en filmpremiär på Alpingaraget.
Ja, då måste det ha varit såklart. Ja. Men i alla fall, men då sa du ju någonting om så här med utvecklingen av din åkning. Och som egentligen, det är ju klart, det är väldigt naturligt. Men du sa liksom så här, ja, man typ när man är 20 så klär man sig inte som man gjorde när man var 15. Och när man är liksom, just att man åldras hela tiden och förändrar liksom sin stil och sitt uttryck och sin intressen. Och det är ju...
Och det tycker jag är true.
Ja, exakt. Men var befinner du dig nu i din åkning? Liksom? Är det mer puder och mindre rail? Liksom?
Ja, det är det.
Mm.
Railsen har ju fått gå åt sidan lite för puderåkningen. Så är det. För jag gillar ju att utvecklas. Och alltså, det finns ju hur mycket som helst man kan göra på en rail. Men jag känner att jag vill ta ett nytt steg. För att det ska vara roligt också.
Mm.
Så då har jag liksom tagit ett shift, gått vidare. Så jag åker inte så mycket park längre, jag åker inte så mycket rails längre. Jag fokuserar på att åka berg och puder. Liksom.
Mm.
Där ligger mitt fokus nu.
Men då är det mer så att säga, alltså, då är det inte så mycket så här långa linjer att åka, utan då är det kanske mer ni hittar sektioner av ett berg som är liksom naturliga features och formationer. Mm. Så kanske ni, och så är ni där några timmar typ skottar, hopp och kickar och så. Det är med den typen av, som att hitta en naturlig park. Exakt. Istället för att liksom åka från topp till bottom på något vis.
Ja, så är det. Så här, om vi skulle gå en topptur så går inte vi upp till toppen. Nej. Utan vi går dit, vi hittar någonting kul att åka på och sen stannar vi där. Kanske.
Och det är väl därför gränsen är väldigt lämpligt att åka i, för att det finns sånt överallt. Typ.
Ja, det är ju väldigt vänligt för en för lekheten i gränsen.
Men kommer man se dig typ så här, köra så här Bäckterås typ? Alltså liksom, kommer man se dig åka så här, alltså den typen av liksom freeride-åkning också?
Ja, men jag tänkte att jag skulle börja köra med lines i början när jag liksom skiftade mot puderåkning. Men varje gång jag kommer ut i pudret så vill jag bara åka runt och leka. Så det blir... har visat sig då, de här 3 åren när jag har gått mot pudret, jag vill ju leka runt mest. Och göra liksom... Skapa ny sorts puderåkning.
Mm.
Där jag tycker att det är ganska stelt och alla kör likadant.
Mm.
Så tycker jag att, ja men, jag har massa grejer som jag vill göra här som ingen har gjort. Ja, men det kanske utvecklar sig sen då.
Om 3 år.
Några år kanske jag kör bara lines.
Precis.
Jag vet inte.
Inom vilka segment känner du liksom att du har mest då att lära liksom?
Segment av skidåkning?
Ja.
Eller? Ja, det är ju... Alltså, varje gång jag är ute på ett berg så jag hör, så känns det nytt.
Mm.
För att jag är uppväxt i Stuvsta, där finns det ingenting sånt. Så det, jag är ju fortfarande, känner mig som en padawan när det kommer till att åka ute på berget.
Mm.
Och det är så otroligt mycket med lavinsäkerhet och liksom...
Mm.
Hur långt kan man gå och fortfarande hitta hem? Och allt, åka park så är det liksom färdigbyggda grejer. Och nu har du en chans på dig att landa den här grejen från den här klippan. Och då blir det, det blir någonting helt nytt. Och alla grejer ser olika ut. Så jag vet inte, det känns bara som att jag lär mig någonting nytt varje gång jag är där ute.
Men är det, alltså att åka park är ju inte, definitivt inte riskfritt. Det är ju folk som har skadat sig ordentligt liksom. Men åtminstone man kanske kan inbilla sig att det ändå sker under mer kontrollerade former än att vara så att säga vistas på country. Men är det någonting som bromsar dig eller triggar dig liksom, den här som du pratar om, den här, om man säger, lavinbiten och ja, men inte hitta hem liksom, att man fortfarande, att man känner sig väldigt liten när man vistas i den typen av natur. Är det, men är det någonting som på något sätt påverkar dig? Liksom? Är det en medveten... men jag orkar inte hacka i mig hela den biten just nu så att jag tar det sen. Liksom. Nu håller jag mig på områden där jag känner mig.
Jo, lite så. Jag vill ju inte pusha det för långt heller. Som när jag bodde ju i Kanada, i Fernie, 3 månader efter 2 år sedan. Och då bodde jag tillsammans med en kille som har bott där hela sitt liv. Och hans farsa jobbar med lavinsäkerheten i Fernie.
Mm.
Och då får man ju lite perspektiv på hur, vad som kan hända.
Mm.
Så att...
Du har respekt liksom.
Ja, jag försöker också hålla den respekten uppe.
Mm.
För att, ja, det är inte helt... Ja, alltså, så här, jag vet att jag inte vet allt om laviner. Så jag vill inte gå in på ställen där jag känner mig osäker.
Men samtidigt så kan jag ju lätt tänka mig att det kan, när ni är ute ett gäng och liksom när ni befinner er i den här kreativa lågan, hur man på något sätt är väldigt lätt att glömma bort och så bara man flyttar sig lite längre och så bara, fan, där borta ser det ju ännu bättre ut att filma eller göra ett hopp liksom. Och så kanske man inte riktigt hela tiden läser terrängen och så kanske man blir lite slarvig och lite
ja,
så.
Men det är ju lätt hänt.
För det kan ju ske saker, när man åker på det sättet ni åker, saker kan ju ske så att säga ovanför den på berget också. Ja. Även om man inte åker i lavinterräng så kanske 50-100 meter ovanför det kan ju någonting släppa liksom.
Ja, det var en gång när vi var ute i Fernie, så var vi ute och så skulle vi dra hem och så drog jag en kompis ner och bara ställde oss en bit ner. Och sen så kommer Dylan då och bara skriker. Och kommer ner liksom och skriker att vi ska akta på oss. Och vi bara, vad händer? Men då står vi liksom ovanför en gigantisk lavinkägla. Och där ska man bara inte vara.
Nej.
Och det är sånt som man lär sig när man är där ute. Att man får inte vistas på vissa ställen. Och om man ska vara där så ska man vara där väldigt kort tid.
Mm. hur ser sommaren ut nu? Planerna för de kommande månaderna?
Planerna för de kommande månaderna är att jobba. Ja. Jag och en kompis håller på att bygga en byrå. Så det är liksom väldigt så startup just nu. Men vi vill hjälpa företag att ställa om till hållbarhet.
Mm.
Och hjälpa dem att nå ut med de feta grejerna som man gör inom hållbarhet.
Och hjälpa dem med kommunikationsbiten då, eller?
Ja, framförallt det då. För det är ju många som gör ascoola grejer. Men det är inte alltid lätt att nå ut med det. Speciellt om man... Alltså miljösnacket kan bli lite stelt och lite så... Ja, det där pallar inte vi prata om typ. Men kan man... Vi försöker ställa oss den frågan hur man kan kommunicera det på ett roligare sätt.
Mm.
Så vi får se lite vad det leder. Vi håller på att bygga upp någonting som vi hoppas kan bli något som vi båda kommer jobba med fullt ut. Om några år.
Vad känner du dig mest stolt över om du ska på något sätt summera ditt liv och karriär fram till idag?
Oj. Uff. Ja. Kanske att jag har tagit fram någonting nytt som inte har funnits tidigare. Och någonting som har applicerats av unga skidåkare. Alltså att unga skidåkare väljer att använda deras tid på skidor för att göra sådana trick som jag har kommit på. Alltså det känns ju, det är nog det absolut största.
Mm.
För man har ju inte så mycket tid på skidåkning. Alltså det är först vintern och sen ska man vara i backen när det är ljust.
Mm.
Och sen ska man åka mycket lift.
Mm.
Så att de använder sin tid för att lära sig typ ett trick jag har gjort. Och sen göra det ännu coolare. Mm. Det känns ju ascoolt.
Det glömde jag faktiskt fråga när vi pratade om så här trick och så här, stil och så. Visst, det har liksom... Nu några år senare så är det liksom i alla fall typ skidtillverkare och så som har liksom börjat anpassa sig efter er åkning. Eller?
Jo, absolut. Det är vi och sen är det ju några andra som håller på med liknande grejer. Och sen är det alla de som vill göra det vi gör. Så det finns ju folk som vill åka på det här sättet. Och då har ju då...
Skidtillverkare börjat.
Ja, men liksom skidorna har utvecklats åt det hållet. Eftersom så här... Okej, men om vi ska göra det här tricket, då vill vi ha väldigt mjuka... nosar på skidorna.
Mm.
För att det ska funka. Och då har någon tagit fram det. Och så har den sålt. Och sen så gjorde någon annan det. Och på den vägen. Så har det ju blivit.
Det är ju också mäktigt.
Ja.
Det visar att ni vann.
Sen kommer det väl någon annan som gör någonting annat. Och så blir det mer åt det hållet.
Helt plötsligt så åker alla snowblades igen.
Ja, eller hur? Ja, vi får se.
Nu har vi nästan druckit upp allting, tror jag, som vi hade med oss in till bordet.
Ja.
Jag hade inte mer än så. Har du någonting du vill tillägga?
Ja. Nej, ja, nej.
En kreativ visdom på vägen.
Uff.
Nej, jag ska
du skulle
inte
förberett mig på
det. Ja, men precis, precis. Taskig grej att avsluta med en lång mangling med någonting sånt. Men hörru du, tack igen då,
ja,
för att jag fick...
Tack själv.
Lycka till med värmen i lägenheten.
Ja, och lycka till med podcasten.
Ja, men tack.
Ja, ha det.
Ha det.
Hej.
Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet. Musiken görs av Joel Mull.
Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.